Ja, på. Alltså Karin, den här podden är av alla avsnitt vi någonsin spelat in den mest kontextuella podden som finns, tror jag. Du kommer inte kunna göra det till ett tidigare samtal man kan lyssna på i november eller om ett par år eller så.
Nej, det är det. Knutet till just här och nu och i denna sekund. Och jag tänkte vi släpper dem en gång.
Ja, ja, precis. Så vi sitter i kontexten då. Det är söndag i slutet på sportlovet. Vi är bara två supertrötta av olika orsaker vi ska komma in på. Och det är liksom så här, okej, nu imorgon ska man vara tillbaka på jobbet. Och det är så här, jag minns knappt vart jag jobbar. Den känslan är det. Tänk dig så här 27 december typ. Man bara är inne i någon sorts julmatkoma. Så ska man vara tillbaka på jobbet imorgon. Mm. Där.
Där är vi ungefär.
Där kommer den här podden in.
Välkomna!
Japp. Jag inser att halva Sverige har ju påsksportlov nu. Typ. Mm. Och jag känner så här, det här är inte alls vad jag kan relatera till. Men du har väl sett att vi väntar med det här avsnittet. Du får inte lyssna på det förrän det är slutet på ditt sportlov. Är du med på det? Om det är så att du lovbär nu, vänta med avsnittet 5-6 år och sen kommer du förstå vad vi pratar om.
Ja, det kommer bli bra. Nu kör vi igång tycker jag. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Ja du Jakob. Jag har ändå åkt bil jättemycket igår.
Du har åkt bil mer än vad som är... Alltså jag är imponerad av hur mycket du åkt bil.
Ja, det är, jag körde 6 timmar nonstop på autobahn igår. Jag är inte säker på att det är lagligt ens.
Ja, jag tror, är inte det 6 timmar som är gränsen för yrkesförare? Typ. Då måste de pausa.
Ja, men jag kan säga att det yrkesförare. Jag är ju verkligen inte yrkesförare. Jag är inte speciellt förtjust att köra bil. Men jag ville hem. Men, nej, men jag har i alla fall varit på skidor. Och det var härligt i sig.
Det är en sån semester som funkar både på bilder och i verkligheten. Så.
Ja.
Det är som förväntningarna är höga, men det levererar ofta också.
Mm.
Och man tänker inte alla semester som är på det sättet. Men skidsemester är ju så.
Mm. Och sen finns det någon poäng i det här att man alltid liksom på något sätt är i rörelse. Man lär sig nya saker varje gång. Man måste hela tiden vara, läsa av miljöer.
Man måste hela tiden börja om lite grann i början.
Ja, oja. Och sen var vi nu var vi nere i Alperna. Det är därför vi har kört bil så länge. Och det var ju det här att liksom ta sig och läsa en pistkarta. Alltså det är ju en sak att vara i Norge och det finns liksom 7 backar och så åker man ner för dem. Här är det ju, det finns ju backar överallt och så åker man upp någonstans på 3800 meter och så inser man att ja, men nu kommer jag inte ner där jag tänkte att jag skulle komma ner.
Nej.
Och så får man åka upp igen. Ja, men häftigt.
Den lilla stunden av jag har helt tappat bort mig i en alpdal någonstans, den är ganska härlig för att det är det längst ifrån civilisationen som man kommer i Europa, tror jag.
Ja.
Jag menar för i Västeuropa någonstans, liksom då, någonstans i Europa. Och man liksom så här, är det ju sällan man känner sig helt vilse. Men då kommer ner i en hel dal där man säger, det enda som finns är en lyft upp. Den är inte ens bemannad, jag vet inte vad det är någonstans. Det är ganska roligt, för man är helt väck.
Ja, ofta sitter jag heller en uppkoppling och inte sådär.
Nej. Men här kan jag dö och bli en isman. Sen tänker jag bara.
Vi var uppe på en topp så där det blev så här dimmigt och fint.
Ja.
Jag och min yngsta son. Mm. Och då kände jag en stund att du drabbas inte av panik för att det smittar ju av sig. Och så fick jag säga till bruden att nu tycker du det här är roligt. Kan vi bara komma överens om att vi tycker det här är jätteroligt just nu, så kan vi prata om det läskiga när vi kommer ner. Och han började sjunga så här lite la 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 la.
The Shining kvaliteten. Men
lite
inte
så, men vi tog oss ner och sen tyckte vi det var roligt.
Just det. Och ni har fortfarande pratat om det.
Jo då. Och han är mest så här, mamma vi gjorde det, vi tog oss ner.
Bra. Det finns hopp för framtiden.
Eller hur?
Så du har varit väldigt aktiv, jag har inte varit alls aktiv på det sättet.
Nej.
Jag har varit hemma, jag har inte haft några superstora planer alls, utan jag så här, det skulle jag jobbat lite som jag. Men framförallt har jag gått upp i mobilspel på en helt annan nivå än vad jag har varit förut.
Mobilspel?
Jajamän. Känner du till mobilspelet Ingress?
Nej, men jag vet vad en ingress är.
Ingress, en textingress. Ja, det är inte alls samma. Du känner till spelet Pokémon Go.
För det jag är grym. Precis. Eller jag var grym. Nu har jag inte spelat på skitlänge.
Exakt. Det är det nämligen. Företaget som har gjort det, Niantic, de har utvecklat ett eget spel först. Som de gjorde som var liksom helt på egna premisser. Så liksom blev det så populärt att de gjorde en Pokémon-variant av det som är Pokémon Go.
Okej.
Så om du tänker samma liksom grunder att det finns portaler lite här och var runt omkring i den fysiska världen. Mm. som man kan besöka med hjälp av en karta. Och så tänker du att det finns en karta som ser ut så här. Jag lägger upp en bild på vår hemsida, kan man se.
Ja.
Det finns det olika för ett olika områden som är antingen för det gröna laget eller för det blå laget. Och det har att göra med liksom, om man besöker tre portaler och hämtar nycklar till dem, så kan man länka ihop de tre och då äger du det området däremellan. Så.
Och då jobbar du ihop med alla som spelar det här spelet just nu?
Ja, det är väldigt mycket mer lagbaserat än i Pokémon. Man kan dela verktyg, man kan dela vapen, man kan dela nycklar, man kan dela saker. Så träffar du någon från för exempel Marstrand, då kan du få lite sköna Marstrands nycklar så du kan länka upp lite fält dit i närheten som ingen liksom...
Och även i Australien om du känner...
Absolut, kan man få i Australien och lite vart som helst.
Aha.
Och det här spelet finns i hela världen. Det har funnits i 5 års tid. Så det har liksom funnits mycket, mycket längre än Pokémon. Och det, eftersom det inte är kopplat till någon sorts särskild produktfranchise, så är det liksom inte såhär, det är inga nördar som älskar Pokémon, utan det är bara spelnördar. Vilket innebär, kolla på den här länken här, som går från Karelen till någonstans i Ryssland liksom.
Men gud.
Den går ju hur långt. Det är raksträck.
Det är liksom massa streck.
Men som böjs av jorden. Så.
Ja, det är liksom som man förstärker mina trupper i risk. Kommer du ihåg det spelet?
Ja, precis den grejen. Exakt så funkar det faktiskt. Precis det där han om. Typ. Superroligt. Och det är så här, det ska man gå runt och hacka portaler och bygga lite fält själv. Men framförallt så kan man samarbeta runt där. Så att vi är på lite till och från. Och igår kväll var vi ute i ett 15-tal personer och försökte ta över hela Göteborg.
Det låter ju som ni är nya Karl den 12 ungefär.
Ja, men typ så.
Ja.
Då sitter det en person och samordnar. Liksom så, hemifrån vid sin dator. Och så har vi så här kommunikationsappar för att kunna få GPS-platser att åka till och lösa uppgifter. Så, så är vi kanske fördelade i 5-6 olika bilar runt omkring. Och så kör man runt till olika ställen för att riva saker som är i vägen för att själv kunna bygga sin grej. Det är det här random. Så igår natt var jag på toppen av Änggårdsbergen. Jag var vid en jävla fornlämning i mitten av en skog som aldrig ens visste fanns.
Varför på natten?
För att det är lättare att göra det nattetid. Dels för att inte andra människor är ute. Vanliga med spelar inte ut och spelar.
Nej.
Och dels för att då är det lättare att göra det oupmärkt. För liksom, så fort andra lagar märker det så börjar de lägga saker i vägen.
Ja.
Så man vill ju göra det. Det är andra gången med. Förra gången gjorde vi det klockan 4 på natten. Nu gjorde vi klockan 1 på natten. Det var ändå bättre. Jag har varit... i högst på olika industriområden så bara, de har inte låst porten till så jag åker in här för kanske pipa bort det så kvasilagliga områden, jätteroligt, superintressant. Man får se massa roliga ställen som man aldrig varit på förut, som man aldrig haft en orsak att åka till.
Lyckades ni ta över Göteborg?
Nej, gjorde det.
Nej.
För det var, ja, men man måste göra det innan en viss klockslag för att få poäng för det, och då var de i andra laget tillräckligt snabba på att liksom blocka upp. Så för det första, det är superkul, det är roligt, man får liksom, det är spännande och det är, man samarbetar och det är roligt så. Sen är det också ovanpå det en grej som jag har insett lite som process någonstans i det. För från början jag började komma till den här nivån att jag började umgås med de andra människorna och spela i lag och så. Då inser man att det är bara liksom vuxna män som är liksom lite för gamla för att spela, tänker man först. Man tänker såhär, det här är människor som borde sätta på sitt jobb. Liksom så. Tänker man såhär, är jag likadan? Ja, kanske, men nu är jag låg, så det får vara så. Sen inser jag att det finns något otroligt fint i att det är en aktivitet som vuxna, alltså när man leker tillsammans som vuxna, det vore män och kvinnor så. Men att det är ju i princip en lek, det är en sport.
Ja, det är
liksom
klart, röda vita rosen.
Ja, men precis den grejen, fast liksom för folk som tar det på jävligt stort allvar. Det är skitkul. Fantastiskt roligt spel. Jag gillar det.
Ja, men jag beundrar att du har det leksinnet kvar. Jag skulle ha så oerhört svårt att ta det på allvar på något sätt.
Nej. Man kommer in i det. Man kommer in i det på allvar. Det är fina grejer. Så får man en GPS-location. Så okej, du tar mig 5 minuter och kör det. Jag måste vara de 4. Kör man som en biltjuv genom något sorts industriområde i Högsbo. Så bara, vänta, vad är det för en bil? Det är en vakt, jag måste sakta lite. Sådana grejer. Hela natten, det var fantastiskt.
Ja.
Jag ute och körde från 6 på eftermiddagen till 2 på natten. Runt omkring, det var helt sjukt. Det finns så mycket problematiskt i det, men också det är något fint i det.
Ja,
så jag vaknade i morse precis en 45 minuter innan vi spelade in det avsnittet. Jag känner mig på riktigt lite bakfull, jag är ju spiknykter, men ändå. Det ändå känns som att säga bara, jag är helt slut, för jag har ingen energi kvar, för att allting har gått upp i det här projektet. Ja,
roligt. Men det är ett bra sätt att kanske ta sig an lovet, för man gör ju inget annat.
Ah, nej. Så många gånger har lovet, jag har varit nere i ett naturreservat i Valda utanför Kungsbacka för att riva en nyckelportal för någon jävel som håller på att bygga, från motståndaget som håller på att bygga fältet. Så jag säger, okej, men måste jag vara här? Jag var där och rev en gång vid 4, så måste jag vara där till 7 på kvällen, för att det är nästa omgång när man får poäng. Så det passade att åka in i Kungsbacka centrum. Och så var jag dags att flytta där. Jag har varit där förut. Jag tänker aldrig åka dit igen. Jag har ingen orsak att vara där i närheten. Så.
Ja,
det är sånt jag håller
på med. Och vi spelar också in podd. Och det tänker jag vi ska göra nu. Och dra igång lite spaningar för den här veckan.
Japp. Jag har ändå funderat mycket på det här med digital kompetens och digitalisering och så, för att jag har, surprise, surprise, ändå jobbat lite under den här veckan som har varit, även om jag också har på mig dumheter.
Ja.
Och det har ändå varit mycket så här, ja, men det kanske är för man har tid att fundera ordentligt på det. Så jag tänker mycket på så här, vart är det på väg och vad är det för, alltså digitaliseringen av skolan och med förändringar i läroplaner och typ och så. Det är, det är något som upptar mycket tid av det vi gör just nu. Mm. Utvecklingsmässigt är liksom fokus nummer ett. Någonstans när man förändrar läroplanen, att liksom, då är det det som jag har som utvecklingsfokus i skolan i alla fall ett år eller två. Så. Jag funderar mycket på så, vad ger det egentligen för resultat.
Mm.
För att det, alltså, skolan är en så himla stor organisation att det kommer gå till många olika håll samtidigt.
Mm.
Och här har det ändå funnits försök att försöka samordna och se till att alla ska kunna komma framåt. Det finns massa bra nationella resurser från Skolverket, för exempel på vad man kan liksom så här göra, hur man kan ta sig an och så.
Mm.
Men det är ändå så att det blir väldigt olika utfall beroende på vad som helst. Alltså beroende på massa olika faktorer.
Ja, och vi har väl en ganska olika, vi har nog en ovana, tänker jag, i att diskutera, alltså diskutera saker som gäller förändringar i skolan på ett liksom systematiskt och vuxet sätt, förlåt uttrycket, men alltså det här att
men vuxet, jag förstår vad du menar, men man kan också tänka bara säga på ett, liksom, på ett djupare sätt så.
Ja.
Så vi pratar väldigt mycket yta, så här, vilka appar ska vi ha, vilka verktyg ska vi ha, massa fortfarande så här, vilka robotar måste jag köpa in, vilka datorer ska jag köpa in. Det är inte det som är huvudfrågan.
Nej, utan, och det var väl det, eller precis, det var väl det jag menar med vuxet, alltså moget sätt. Hur liksom, hur gräver vi ner oss i att bli vettiga i våran diskussion,
ja,
och att,
ja,
att liksom tänka liksom kritiskt på något sätt kring det och på ett positivt, eller på, alltså,
ja. Ja, men jag förstår. Men så gör det samtidigt, för exempel med lärare för ett tag sedan, så menar på att liksom att så här, det är alla elever som har svårt i skolan, de bara sitter och så här, de bara får i allting serverat med hjälp av digiskolans digitala verktyg. Det är ingenting bra, det är ingenting som går framåt, för att liksom man får ingen så här, man lär sig ingenting på riktigt, man kommer bara undan liksom.
Ja, men precis.
Det kan vara ett sånt perspektiv. Det finns en frustration över något som inte funkar. Och säger man att det beror på digitaliseringen, för man inte kommer fram till vad det är för någonting.
Eller när vi sitter och lär ut elever, som att nu pratade vi om att eleverna ska få... Vi hade den här diskussionen på min skola här om sisten. Så att det här att vi ska lära eleverna att göra en disposition innan man skriver sin text. Istället för att lära dem att gå tillbaka när man skrivit sin text och styra om den så att den blir en disposition i den. Alltså det handlar ju om att, alltså att skriva en text nu som för 10 år sedan när vi inte hade, eller för 20 år sedan innan vi hade ordbehandlare när jag gick på gymnasiet. Det är två olika saker. Idag så planerar jag ju inte en text med tankekarta. Jag skriver ju min text, det jag har i huvudet. Och sen så tar jag oftast slutet i början och liksom flyttar om stycken. Och så får jag ett flyt i det. När jag har min... Och det är ju en digital förändring kring hur man kodar. Alltså hur den här nya verkligheten ser ut på något sätt. Där det digitala verktyget har gjort att jag har fått en annan verklighet där jag skriver min text.
För skrivprocessen i sig annorlunda. Så är det.
Ja,
processen i sig är ju annorlunda. Alltså det är den elev för några år sedan, så här, om du tänker en A-elev som presterade väldigt bra, som ville testa att skriva en egen text för hand. Alltså absolut, varsågod, så hårt. Satt sig och skrev 3-4 sidor fram, så kom var jättenöjd. Och då tänkte jag så här, men nu applicerar hela den processen som jag hade i början med lärning. Ja, men bra, är bra utkast, vi rättar den tillsammans, så stryker den det här, vi får att de flyttar runt det här, vi upprepar det här och där. Bra, du sätter och renskriver den. Och bara kolla på mig som jag var helt dum i huvudet. Ska jag skriva den här texten en gång till? Nej, det kan jag inte göra. Jag har ju skrivit den. Vad fan håller du på att kladda på min text för? Är du med? För det finns inte som process. Det finns inte som tanke att det är så det går till.
Nej.
Och då kan man som lärare tänka sig, men vadå, elever kan inte skriva en kladd längre. Vad är det för fel på dem?
Ja.
Eller så tänker man, okej, men vad är en annan väg fram i det här så?
Ja, men precis. Och jag tror lite att det här handlar om... Jag är lite fascinerad av... Liksom, man brukar ju säga att våran läroplan bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn.
Just det, just det.
Så, och att liksom hela den svenska skoldebatten handlar om konstruktivism. Och utan att vara, utge mig för att vara expert på detta överhuvudtaget, så ska jag ändå försöka förklara att det handlar ju om att man liksom som människa ska tillgodogöra sig kunskap så att den blir som en del av en. Man måste liksom lagra den inom sig på ett sätt. Förstår du vad jag menar? Alltså att man varje kunskapsområde måste liksom in i människan och liksom bli en del av människan, så kan man behärska den sen. Men så finns det ju de då som bland annat Jonas Linderoth, som skrev den här boken den uppmärksamma, men gud,
Lärarnas återkomst heter
det. Just det, så heter den. Lärarnas återkomst. Han skrev den boken och som uppmärksammades för en massa andra saker. Men det jag tänker är det intressanta i den är ju hur han tar upp det här ekologiska synen på den ekologiska psykologin eller ekologiska synen på lärande till exempel. Och då handlar det mer om att koda av en faktisk situation. Och att
det är det som är kunskap.
Och att det är det som är kunskap. Att ju mer affordanser, som han använder ett ord då, alltså att, och det är, en affordans är ju då, afford är ju, alltså att, en affordans är ju förhållandet mellan dig som individ och hur du, på vilket sätt du tolkar din omvärld. Och liksom, ju mer ord du kan, desto större affordans har du att läsa en text till exempel. Förstår du hur jag menar då?
Alltså, jag förstår exemplet, jag förstår inte kopplingen, jag måste googla det.
Affordans.
Ja, men alltså...
Afford är vad man har råd med, tänker jag.
Ja, eller vad man har för kapacitet.
Ja, just.
Om du tänker...
Kapital, kan man ge.
Ja, så. Medans, men en affordans är ju ett uttryck som han använder.
Ja, just det. He defined an affordance as what the environment provides or furnishes the animal. Ja, just det. Då menar han på så här... Okej, men liksom, den här saker förser den med liksom verktyg att göra saker. Eller
ja.
Som för exempel att handtaget på en tekopp förser den med verktyg att liksom hålla saker. Så. Är det det som är ingen...
Ja, och att förståelsen däremellan är en affordans. Att jag förstår när jag ser ett handtag att det är en kod till mig som gör att jag förstår att jag ska hålla i handtaget och använda den. Om jag kan en väldigt massa mycket svårare ord så kommer jag kunna tillgodogöra mig. Alltså jag får liksom en affordans att tillgodogöra mig. Alltså göra mer saker. Ju liksom, om du är som lärare så har du mer affordans i ditt ämnesområde än dina elever.
Ungefär som att säga, om du är väldigt rik, då har du möjlighet att göra saker som du inte kan göra annars. Så. Du har råd med saker, du liksom, för det är inte bara ekonomisk investering, utan du har möjlighet att göra saker. Så.
Ja, men precis. Okay, precis så. Och det är ju... och när han pratar om det och att och lärande handlar om att skaffa sig inom ett område mer och mer affordans helt enkelt. Och samtidigt som det handlar om att koda av ett område. Och det här har man jobbat mycket med inom spelteknologin, om du tänker att jag menar, när elever eller när barn sitter och spelar såna här spel, eller så lär man ju sig att koda av spelet efter ett tag, att det här och det här och det här måste jag göra för att klara det här spelet som du pratade om, ingress alldeles nyss. Du har ju liksom lärt dig hur du måste göra för att låsa upp nycklarna. Du har lärt dig att koda av det här spelet och du har en ganska hög nivå av det.
Och man kan möta folk som har en mycket mer avancerad spelteknik, som har ett annat sätt att tänka och spela och liksom förutse.
Som har
man är van vid, man ska få se erfarenheter.
Och de har skaffat sig mer affordans av det.
Så man kan förutse hur motståndarlaget kommer att göra, man kan förutse att man planerar så här, om gör så här, då är vi inte vart vi är någonstans just nu. Och så.
Ja, och så. Och det liksom, om man tänker lärande på det sättet, om man tänker att koda av sin miljö, så har vi olika möjligheter. Olika...
Tack att du tog tillbaka till det, för annars känns det spelreferenser kopplat till lärande, en massa lärare bara, nej, när det är skit, vi kan inte. Ja, men så, som du säger, för koda av sin miljö, koda av ett sammanhang.
Ja,
men kunna hamna i en miljö och bara säga okej, men det här funkar så här, gör jag så här.
Ja, men precis.
Och det då, som är ett problemlösning, om man ska vara så prata skolspråk.
Ja, men precis. Men sen är det ju så här då, att vi som människor är ju i grunden, alltså allting vi har uppfunnit, liksom all innovation har vi ju gjort för att vi i grunden är lata. Alltså vi har hittat på hissen.
Förenkla, förbättra.
Vi har hittat på hissen, inte för att alla inte kunde gå i trapporna, utan för att det var mycket enklare och bekvämare att åka hiss. Och sen är det ju så att det är ju ett hjälpmedel för den som sitter i rullstol att ta sig upp på sjunde våningen. Men det är ju inte så att du, bara för att du inte sitter i rullstol, inte går, alltså du går inte upp 7 trappor. Eller går högst upp i en paritetsutbildning, utan du tar ju hissen naturligtvis. Och för att du ska gå trapporna så krävs det någon slags motivation, att det är bättre, det tar kortare tid, det är
nyttigare, det är hälsosammare. Man inbillar sig att om jag går för trapporna hem, då behöver jag inte gå till gymmet idag.
Ja, men sådana saker, då krävs en viss typ av motivation. Och lite så måste man förhålla sig till digitala verktyg, tänker jag också. Att våra unga människor idag, om det nu finns en app som läser upp en text för oss och vi tycker det är jobbigare att läsa, då kommer ungarna att lyssna på texten istället för att läsa den, om de inte har tillgodosett sig den här affordansen att läsa texten. Utan då kommer de istället att lyssna, så kommer de att få in den kunskapen, och då får vi ju fundera på vad är det vi vill lära våra barn och vad är det som är viktigt för våra unga människor. Alltså då får man ju liksom skapa en motivation, om vi nu tycker det är viktigt. Men det är här vi måste ha en diskussion. För att det är ju inte så att unga människor, det är ju en helt naturlig mänsklig del. Det är det jag tycker är så intressant med det här ekologiska perspektivet. Att vi vill göra det enklare för oss. Det är ju inte så att jag stänger av stavningskontrollen på min dator, för jag tycker att det är liksom lite fräckt att jag kan skriva utan stavningskontroll. Utan det är klart att jag använder mig av den. Jag använder mig inte av att läsa upp, för jag tycker talsyntesen låter knäpp av min text, men däremot så läser jag ju texten högt själv.
Nej, jag är inte van vid det. Men när du kommer mäta verktyg som är bättre, i takt med att det är förbättrat, kommer du även bli övertygad av det. Och det är klart att det kommer vara saker man kommer göra.
Och jag skriver ju inte en text idag för hand. Det skulle ju inte falla mig in. Jag blir bara irriterad. För att det är mycket enklare att skriva på datorn. Och jag skriver ju inte på maskin. Även om jag i datorns begynnelse faktiskt ledde skrivmaskinsupproret på min skola.
Nu behöver vi tangera sidospår. Men låter ändå intressant.
Ja, men förstår du vad jag menar? Och här är ju någonting som vi måste liksom fundera kring. När vi pratar digitalisering, tänker jag. Och när vi börjar prata om och kritisera digitala verktyg, att våra ungar kan inte och de lär sig inte, så måste vi ju se det som en naturlig grej.
Men det är intressant att du lyfter det, för det är precis den diskussionen som jag tror vi har saknat. Och det, jag tror att det, när lärare märker att inte vi har haft det så, naturligtvis. Och då blir man så här, men vad ska det vara bra för? Vad är poängen med det här? Varför liksom gör vi det här? Är det här med modefluga? Det här är så. Och då kommer in en känsla av kritik. Där man liksom, för det har blivit en grej att man ska vara så här kritisk mot skolans digitalisering eller mot skolans utveckling. Så. Och det behövs verkligen, för jag har haft massor av lärare som har varit liksom väldigt, väldigt på precis vad som helst, som har varit beredd att testa allt utan begränsningar. Och också lärare som bara, nej, jag vill inte. Och i båda de fallen så behöver man vara kritisk och säga, vad finns det för argument för det här? Vad finns det för liksom grund i det här? Så. Man kan inte bygga utveckling på läst tyckande, utan det måste vara liksom vetenskap och fakta. Det är det handlar om när man pratar om att vara kritisk mot skolans digitalisering. Att vi måste vara kritiska mot att hela den diskussionen har skett på grunder. Det är en av de största rörelserna just nu i skolutvecklingssammanhang som är oftast väldigt ogrundad. Det är inte grundad i fakta, det är inte grundad i vetenskap, det är grundad i någon som tycker saker så. Åt endera hållet. Men det missuppfattas som att liksom, nu är det modernt att vara negativ till skolans digitalisering. Vilket är en helt annan sak. Och det är en farlig rörelse liksom, som en reaktion. För jag tror att vad som händer är att den här pendeln kommer att slå fram och tillbaka. Det kommer att komma så många människor som är onödigt negativa till det. För att man tror att, för man ser inte det du håller på att prata om. Man ser inte den diskussionen, utan man ser på att det här funkar inte. Det krockar, det stämmer inte med så som det brukade vara. Jag ser en massa elever som förut behövde tvingas anstränga sig för att läsa, som inte gör det.
För att de behöver inte det längre.
Nej. Vi hade en situation faktiskt där det var så att elever hamnade efter i utvecklingen av NO, SO, matte, massa olika ämnen för att de hade en dålig läsförmåga. Och då, det var någonting som var naturligt. Och så måste det vara. Du måste läsa, träna på att läsa varje ämne hela tiden. För det är så du blir bättre på att läsa än mängdträning, det stämmer. Men på bekostnad av utvecklingen av massa ämnen där du inte nödvändigtvis har svårt att lära dig. Eller så. Där det inte alls är ett kunskapskrav att träna på att läsa, utan det handlar om att lära dig innehållet. Så. Och nu har vi hittat ett sätt att utveckla det, så man kan få bra betyg inom NO, SO och massa olika ämnen, fast att du inte är någon stjärna på att läsa. Ser man så här, men det här funkar inte, för vi måste lästräna för att vi alltihop. Och då liksom får man någon idé av att det här skulle vara något så här bortklemat läromedel eller så verktyg där man så kommer undan istället. Och den pendelrörelsen, när man blir så här, men det här kan vi inte hålla på med. Det tror jag kommer som en reaktion från att man inte har liksom fått de här pusselbitarna som du pratar om att landa någonstans. vi är inte som organisation pratar med att säga det här är poängen. Det här är det enda sättet att jobba med lärande som utvecklas i tid med att tekniken utvecklas. Och när det, inte, när det inte taktar, då blir det så här, om jag försöker applicera ett gammalt sätt att se på lärande på en ny tid, och då funkar inte det, och då blir man, då när pendeln tillbaka kommer, och om vi tappar den utvecklingen, om vi tappar den möjligheten, så vi skriver om läroplanen och så är det på bekostnad av att hälften av lärarna, bara drar till med siffror, hälften av lärarna blir så här, nej det här är ju skit, för jag kan inte undervisa så som jag alltid gjort. Om då också får inte de verktyg och säga, okej, men så här kan man gå vidare.
Mm.
Då kommer det komma in något ganska negativt. Då kommer vi komma tillbaka till, på vägen hit så lyssnade jag på en, i bilen på en låt av Weeping Willows. De har släppt en skiva för något år sedan. Och då var det en låttext, som, textrad som var så här. Framtiden, tomorrow became today, framtiden blev idag. Så fort ett liv kan förändras och solen blev terräng.
Mm.
Det var liksom, det är typ refrängen som går runt och runt och runt.
Mm.
Och det är så här, ja. Ja, men så kan det ju bli i den här kontexten också.
Mm.
Utifrån att liksom vi måste ta tillvara på den möjligheten. Och det är just det som jag har gått och funderat på hela den här veckan. Vad är det egentligen i det här som... Vart är det egentligen på väg? Tar vi vara på den kraften, eller kommer det bli bara så här en stor motreaktion där folk inte förstår, inte folk liksom inte får ihop det. Och då blir det så här, det här kostar mer än vad det smakar, för man fattar inte vad man får ut av det. Om man inte får den diskussionen på den nivån som du beskriver, man kan hålla med om sin ekologisk syn på lärande eller inte, men liksom, det är på den nivån vi måste prata med varandra för att komma fram till, är det här något att ha eller inte? Eller så?
Ja, och vi måste någonstans systematiskt se på saker och ting, för jag tänker ju att vilken verklighet är det våra ungar lever idag? Skolan måste vara relevant, och vi vet mer och mer att skolan inte känns relevant för våra elever. Frågar vi våra elever så upplever de att skolan inte är relevant.
Men folk säger så här, men det måste inte alltid vara spännande.
Nej, men den behöver vara relevant.
Måste den alltid vara det? Inte det bara bortglömmat och curlat?
Nej.
Säger folk. Nu är det lite
men nej, där måste ju liksom finnas någon form av relevans. Och då tänker jag så här att det ska, de ska ju ändå vara anpassade till den verkligheten. Alltså när jag läser tidning från 70-talet, jag har en sån tidning som jag brukar dela ut till mina elever och be dem läsa den.
Mm.
Och läsa en tidningsartikel. Mm. Det är liksom för det första skitliten text, det är inga bilder, det är nästan ingen så här svartfetade liksom rubriker. Och det tar väldigt lång tid att läsa, även för den som har affordansen som jag har, att läsa svåra texter, så tar det lång tid. För det var så man skrev texter då. Då krävdes det affordanser, andra affordanser för att läsa en tidning än vad det krävs idag när det går fort och det är oftast rörliga bilder till. Det är oftast liksom, och då krävs det andra affordanser om man nu ska liksom, för att förstå en tidning idag. Sen så har vi ju det här, och det är ju ett sätt att se på det. Alltså hur ser verkligheten ut? Sen har vi ju den andra diskussionen när man läser läromedel som blir mer och mer snuttifierade. Det har vi pratat om förut i den här podden, och som jag för veckan innan lovet höll på att gråta mig ihjäl mig på. Det här med när man liksom har läromedel som vill ta upp precis hela kunskapsstoffet fast vill göra det så kortfattat så att det blir omöjligt att förstå, för att det ska vara lättläst. Och det är liksom inte ens jag som är, har det här, vad det handlade om religion, och jag som har jättestor förförståelse för religion och judendomen och den kontexten, eftersom jag undervisar i det och har läst väldigt mycket om det, hade svårt att hänga med i hur den här författaren hade resonerat, för att det var så nedstruket och förkortat.
För det är ett argument blir en mening. Så det är fyra olika meningar, och det är fyra olika argument som inte har någonting med varandra att göra.
Nej, men
bara
precis.
Fakta som är listade på varandra. Liksom.
Ja, och så blir det jättekonstigt för den lilla som ska lära sig det här.
Mm.
Och då har det inte med läsförmågan att göra, utan du har det hur vi konstruerar det vi ska läsa. Och det är ju någonstans här vi måste sätta oss ner och fundera. Det här har inte med digitalisering att göra. Det här har inte med, utan det här har ju med liksom hela spektrat. Digitaliseringen är liksom en del av allt. Det går inte att ta bort från någonting annat. Och det är ju det som blir så konstigt när vi gör det hela tiden. När vi liksom inte ser liksom, ja men så här ser verkligheten ut. Den här typen av läromedel har vi. Den här typen av tidningstexter tänker vi att vi ska förmedla information kring. Och så här ser liksom sociala medier, där våra unga människor faktiskt läser alla sina nyheter. Och den här typen av människor vill vi skapa. Och så måste vi designa undervisning så vi skapar den här typen av människor som vi faktiskt vill få ut av vårt skolsystem. Utifrån det, inte utifrån att ja, men vi ska inte ha någon dator. Ja, men vi har en dator. De kommer att lyssna om vi designar vår undervisning så att det är möjligt. Vill vi inte att de ska lyssna, kommer vi fram till att det är en dålig grej, då måste vi designa den så att det motiverar att inte göra det. För jag menar, går det att fuska på provet så kommer de att göra det.
Men att det är fusk, det är det som är det konstigt.
Nej, men förstår du vad jag menar? Alltså det behöver inte vara fusk med det, men går du att fuska på ett prov så kommer ju ungar att göra det.
Ja, jag håller med dig ända fram till den meningen.
Ja, okej okay då.
Jag helt håller med dig fram till precis den meningen. För att det, där, det blir någonting väldigt, väldigt laddat till det.
Ja,
det blir
okay.
något annat än det som är själva grejen. För man vill liksom säga, man vill tillrättalägga saker för sin egen skull.
Ja.
Det är inte samma sak som att fuska någonstans, utan det är bara om att liksom så här, det finns ett, ja.
Nej, men jag tänker så här, om jag ska när jag ska springa 5 kilometer och så finns det en liten slinga däremellan som gör det lite lättare, så måste jag ju tänka att, nej, men jag, och jag är jättetrött.
Mm.
Så tänker jag, men jag springer ner där så kan jag i alla fall lura mig själv att jag sprang hela
vägen. Nej, men jag håller inte med. Jag tänkte att det står vid Skatås motionscentrum. Då blir det ännu mer lokalt.
Mm.
För folk som inte bor i Göteborg, det är ett urområde med massa olika spår och så.
Mm.
Så finns det 2 stycken olika spår som är 5 kilometer.
Mm.
Det ena är kuperat, det andra är inte det.
Mm.
Man kommer ta den som inte är kuperad, för 5 kilometer är 5 kilometer.
Mm.
Varför skulle man springa upp och ner från massa backar i 5 kilometer om du inte behöver? Det är det valet snarare.
Ja.
Det ena är inte fusk, utan det är bara så här, 2 vägar fram som båda 2 tillåtna. Det är klart att jag ändå väljer den här andra.
Ja, okej. Okay. Jag tar bort fusket. Jag tar bort. Ah, ja, men absolut.
Jag tror att det är en viktig del av mig. För att det är lätt att förhålla sig till vad är fusk, vad är inte. Så vad är
giltigt,
inte så. Jag går alltid tillbaka till liksom gamla greker när man började introducera böcker i skolan.
Mm.
Och man var så jävla tvärsur på att man kan inte lära sig något av det. Det är bara genom samtal med människor man lär sig saker. Så. För det var liksom en förståelse av lärarna som man hade då. Det är klart att säga att få skriva ner saker, att läsa böcker och skit. Det var ju bara distraktion. Det var ju bara liksom någon vid mening fusk. Så.
Mm.
Som vi idag byggt hela vårt skolsystem på.
Mm.
Vi måste lyfta blicken lite grann och tänka sig vart kommer vi vara med alla de digitala verktygen sen och så.
Mm.
För vad som händer så här, visst du ser om vi kan designa lärande så att vi inte behöver lyssna på texter om inte liksom så.
Mm.
Visst det kan man göra det så här, som en lärare kan göra det med den gruppen du har nu.
Mm.
Men vad händer med dem när de går hem?
Mm.
Kommer de sätta sig och läsa massa texter? Jo, det är klart de kommer göra. Men kommer de lyssna på texter också? Ja, det kommer de också göra.
Mm.
Och när de behöver ta till sig svåra saker, hur kommer de göra då? Jo, det är de som har utvecklat verktygen på egen hand.
Mm.
Som kommer ta det som passar dem bäst. Så. Istället för att vi har hjälpt dem att utveckla ett verktyg som de klarar sig med.
Mm.
För vad som händer är att visst, vi kan anpassa undervisning efter hur tidningstexten ser ut idag och så.
Mm.
Och hur liksom sociala medier ser ut idag och hur liksom där böcker ser ut idag och så. Men det är också så att de eleverna som går i skolan nu, de ska funka om 40 år.
Mm.
Men apropå att tidningstexter för 40 år sedan är det omöjligt att läsa idag.
Mm.
Så kommer man 40 år när man ser våra tidningstexter också, förmodligen, på ett eller annat sätt.
Ja, helt omöjligt, men jobbiga är de. Och absolut.
Ja, och därför, de måste klara sig med det också. Därför handlar det så mycket om att ge dem verktyg så de själva kan anpassa sig snarare än att liksom läsa saker här och nu. Och det är väl det som är min stora invändning mot folk som säger, men de får inte läsa det här, varför kan vi ha talsyntes och det bara i vägen? Och det är liksom så här, jag tror att språklärarna håller på att gå i samma lucka eller fälla som mattelärarna gjorde med miniräknen i decennier.
Mm.
Det finns ju en studie på det. Massa lärare har inställningen att jo, men miniräknare kan man börja jobba med sen.
Mm.
Nästa årskurs. Alltså lågstadiet lär sig i mellanstadiet, då kommer jag det. I mellanstadiet säger lärarna, i högstadiet då är det jättebra med miniräknare. Då får man lära sig mer om det. Man kanske inte tar fram det några gånger på några lektioner.
Mm.
För att man ska få använda den för att få träna på att införa när man blir äldre. Och, så.
Mm.
Och i högstadiet säger man, om i gymnasiet då är det som en grafiker, då kan man ha en miniräknare.
Mm.
Och så finns det hela tiden att det kommer senare och senare och senare. Istället för att tänka att det är ett verktyg som kan komplettera och berika. Och så. För ibland är det poängen, ibland är det inte poängen att träna saker så.
Ja, men precis. Och att man ska träna båda om som man ska ha. Och samtidigt som jag ser ju min pojk hemma som hade svårt att läsa och tyckte liksom det var jobbigt. Och så fick ju han en tal. Så jag laddade ner det jag har på jobbet. Då, liksom. Och det finns ju också det här att inläsningstjänst till exempel har ju ökat kunskapen, den reella kunskapen i massor med ämnen hos de skolor där man har använt inläsningstjänst väl. Och han fick det då och fick lyssna och läsa samtidigt då i olika böcker. Och sen så kom han ju till en punkt när det tog för lång tid.
Mm.
Alltså han kom över den här pucken med läsningen och sen så tog det för lång tid att lyssna, så då läste han ju istället. Alltså det blir ju också det.
Ja, men när man har utvecklat en tillräcklig funktionell läsning så man kan läsa sådana texter, då kommer man göra det.
Ja,
men tidigare man behövde inte kämpa sig igenom det, blotta sig förbi det innan man kan komma dit, man lär sig saker.
Ja, men precis.
Det är samma sak om du kollar på för exempel när jag skrev sig till läsning i rörelsen som handlar om att liksom man får lära sig att skriva på dator innan man lär sig skriva med penna och så.
Mm.
En norsk liksom, skitsamhället bakom det.
Mm.
Då funkar det så att liksom, förut var det så att man kämpade igenom motoriska problem. När du väl behärskar motoriken, då får du till att börja skriva, då kan du skriva bra. De har flera år av motoriska problem innan man kommer fram, en del elever.
Mm.
framförallt killar, min fördom.
Ja, men det
innan
är
man jobbar vidare så. Och innan man kommer igång med det. Och sen visar det sig att så här, motoriken utvecklar sig typ av sig själv. Mm. Och det är framförallt att det finns inte mycket att göra för att så här, korta ner det, snabba upp till det, utan det kommer att komma när det kommer.
Mm.
Och då kan man antingen tänka sig, antingen så jobbar vi fortfarande igenom det problemet, eller så jobbar vi runt det. Så tar vi det när vi kommer dit. Mm. Och det kan, man skulle kunna få se på samma sätt här också.
Mm.
Att liksom, det är klart att de här eleverna behöver lästräning för att liksom, få upp en funktionell läsning. Det är 100% med på. Men att låta alla andra saker bero på det, det känns ju ganska kontraproduktivt. På samma sätt som att det finns massa färdigheter inom matematiken som är liksom så här huvudräkningsfärdigheter och så, som absolut är asviktiga man får utveckla.
Mm.
Men man måste få möta andra saker inom matematiken samtidigt så.
Ja.
Man måste få möta andra områden för att se vad är syftet med det, vad känner jag till. Annars sitter man bara av färdighetstränare i 5-6 år innan man börja applicera det på något sätt.
Ja,
och det känns som att apropå motivation, där har vi inte riktigt en motivation. Eller så.
Nej, och samtidigt så man kan väl utveckla massor med saker inom matematiken utan att ha utvecklat sin läsförmåga. Alltså det blir ju också sådär att ska du som dyslektiker eller som någon som är lite läsvagare liksom få vänta med alla ämnen för att du måste kunna läsningen
först. Men jag tänker på exempel alla huvudräkningsförmågor så finns det.
Ja.
Där någonstans är det så att liksom, sätter du inte dem, traditionell matematik har varit så att man lär sig det först och sen får man lära sig andra saker sen.
Mm.
Och det har inte varit. Jag tror inte riktigt att det är så himla nödvändigtvis det mest motiverade upplägget.
Nej, nej.
Jag tror man behöver förmöta problemlösning tidigt, för jag tror att det är naturligt mänsklig liksom, aktivitet. Så.
Men vet vad jag tror och vet vad jag vet? Jag brukar liksom skoja om den när jag mötte. Jag mötte ju en gång Singapores, det har jag ju sagt förut i den här podden, men deras liksom, skolministrar eller vad det nu är, på BET-mässan. Och det som var, de pratade ju om det här med deras digitala verktyg. Att de tar inte in några nya appar förrän de har tränat på dem. Alltså förrän de har testat dem. Och det tar 2 veckor för dem att systematiskt utvärdera ett nytt digitalt verktyg. Och där tror jag ju vi har den största. Alltså 2012 läste jag Michael Fullan första gången. Det liksom börjar ju bli ganska många år sedan. Det är 6 år sedan vi har pratat kollegialt lärande i mer eller mindre form. Men vi har fortfarande inte organiserat för det. Vi har fortfarande inte i Sverige på 6 år överhuvudtaget skapat en förutsättning där människor kan, där vi som lärare systematiskt har tid att okej, nu har vi det här. Varför funkar det inte detta? Varför gör det här att elever, för att elever är i ständig förändring. Våran miljö är i ständig förändring. Allting, alltså livet är ju i ständig förändring. Och det går ju fortare och fortare, det är vi överens om. Men vi har fortfarande inte liksom möjligheter eller verktyg till att tillsammans sätta sig ner alla lärare som undervisar den här gruppen eller alla lärare som undervisar i det här ämnet, sätta oss ner fint och säga okej, hur gör vi nu? Varför lärde de sig inte det här som vi hade tänkt? Det här har vi gjort 4 år, men nu funkar det inte plötsligt. Kan vi ta reda på varför? Kan vi förändra någonting? Ja, och så förändra en liten sak i taget och ta reda på vad det är som funkar och inte funkar. Alltså det här med beprövad erfarenhet.
Jag tror jättemycket på det. Och det var det som var så himla tydligt när jag började fundera på det. För jag såg en Facebook-inlägg i någon grupp om programmering för lärare. Jag vet inte vad det var för en grupp. Jag gick ur den direkt när jag såg det inlägget. Men det var en diskussion om så här programmering och varför man inte liksom får lära sig programmering i Excel. När man har lärare på gymnasiet som säger jag ska följa som det för lärare och jag vill gärna prata om det här och liksom så, vad ska jag göra så. Och så var det genom en bekant som svarade på det, så det lökte upp mitt flöde och så läste jag igenom det, kanske 60 olika svar så. Och det var liksom massa lärare som oberoende av just den här frågan om vad man tycker om det så, bara höll på att uppfinna hjulet själva och man hade massa egna tolkningar, allt från att liksom vi har med förändringarna i läroplanen för att Skolverket och Nationellt centrum för matematikutbildning och undervisning är köpta av några lobbyister till några som tyckte det var så här, till några som har den här lösningen, det ska vara så här, men jag brukar göra på det här sättet, jag tycker det här programmet och den appen funkar bra och så. Som bara uppfinner hjulet själv.
Och som inte och förhåller sig.
Nej, absolut inte. Och det är ingenting liksom, om att säga, man fick lära av varandra, utan det är bara så här, en arena för att bevisa att man själv har de bästa svaren och de bästa lösningarna. Och min känsla var liksom så här, det här är människor som inte ens har läst igenom de förändringarna. Hälften av människor här typ, är folk som inte ens har läst igenom de förändringar som finns i läroplanen och de stödmaterial och de kommentarmaterial som finns. Utan vi är direkt på banan och bara själv vill lösa saker. Man läser rubriker, man läser lite snabbt och sen okej, nu ska jag göra så här. Och så hittar man på. Och liksom, det är livsfarligt om det är människor som styr en sån här utvecklingsprocess i en kommun eller i ett friskoleföretag och så, som har den ingången. För då har de massa makt och kan ut och träffa lärare och säga till dem, nu ska vi göra så här. Och så är det inte alls grundat på riktig information ens. Inte ens riktig lärande, riktig kunskap, utan bara inte ens riktig information. Då blir man liksom mörkrädd någonstans.
Ja, och jag tror att vi har en sån tradition i
svensk skola. Ja, och då är vi ganska långt ifrån det här som du beskriver, att liksom systematiska så.
Ja, och det har ju med att göra att man mer och mer börjar säga, för nu står det ju i läroplanen att lärare ska ges möjlighet till kollegialt lärande. Det står, och då börjar liksom städerna och min förvaltning också, att nu ska vi ha kollegialt lärande som fokusområde. Och så känner jag att jag får huvudvärk, för att de har ju fortfarande inte på 6 år förstått vad kollegialt lärande innebär. Nej. För hade de förstått, då hade de insett att det är en metod, inte ett fokusområde. Du kan inte fokusera på kollegialt lärande i sig, för att kollegialt lärande är bara en metod för hur vi ska få fram beprövad erfarenhet. Just. Och hur vi får fram, det är liksom, det är det det är. Det är ingenting annat. Det är inget, det är liksom bara hur vi ska göra istället för allt annat trams vi håller på med. Och hur man ska bilda ett team av lärare. Att lärare ska få jobba tillsammans och bli mer professionella i sitt. Egentligen är ju professionellt lärande en bättre term än kollegialt lärande. För det handlar om att jobba professionellt. Och innan vi kommer dit så, det är ju så man jobbar i de andra länderna. Alltså i Finland, i Singapore, i Japan, i Kina, de här som det går bra för, i Kanada, Ontario. Anna Ekström hade ju varit där nu nyligen och pratade om kapacitetsuppbyggnad och det som Michael Fullan pratar om, som jag gärna pratar om. Just det här att systematiskt bygga upp sin kapacitet i sin organisation. Och jag tänker, och det här har vi pratat om i 6 år nu. Nu kanske vi kan, liksom, nu står det i och för sig i läroplanen inför 1 juni. Och vi kan väl fundera på det, helt enkelt. Det ska bli intressant att se hur många förvaltningar som kommer att ta det här på allvar.
Du, verkligen. Det är en stor fråga. Vi har inte kommit fram till något svar här heller, men det är ändå gött att få prata igenom det. Det känns som att jag är lite mer laddad för att börja jobba igen än vad jag var för 43 minuter sedan när vi började spela in det.
Eller hur?
Så 43 minuter är lite överdrivet, det är lite mindre än så. Så tror inte jag censurerat så mycket när jag lyssnar på det här, så är det 37. Det är det som är det. Karin, vi ska ta avsluta veckans avsnitt och börja tänka framåt på vad som kommer.
Det gör vi.
Yes. Apropå låter, jag lyssnade på en annan låt på min Willowsvägen hit, för det är mer än en låt som du tar för att köra hit. Då var det någon annan låt med en text som handlade om att det är en ny början och upp med hakar och sånt grejer. Det var precis sista låten jag ringde, stängde av bilen ute på parkeringen här utanför. Och då kände jag att jo, men det är dit vi ska komma. Och det där är vi nu någonstans.
Upp med hakan, det kommer att gå bra.
Någonting nytt börjar snart.
Ja, det är
så
det.
Så vi säger ha ett trevligt lov till er som ska ha lov. Vi säger ha en trevlig fortsatt termin för det som ska börja jobba igen. Och så säger vi tack för idag.
Tack för idag, hej hej. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam och